Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänkte jag göra ett lite annorlunda program som handlar ganska mycket om vad jag växt upp med. För mina föräldrar var ju väldigt engagerade i fredsrörelsen och ingen av dem lever längre. Och det gör ju det att jag nu saknar väldigt mycket av det engagemang som fanns på den tiden när jag växte upp. För nu trummas det på krigstrummor överallt. Även om det har börjat att prata om förhandlingar. Och ett krig som för mig var ett krig som fanns under hela min uppväxt. Det var Vietnamkriget. Och på den tiden, ja, ni som lyssnar på det här, ni vet säkert det, men USA var ju en stor makt. De hade en enorm ekonomi och som den övriga världen var på många sätt beroende av på samma sätt som nu. Och de var ju tidiga med demokratisering och man såg USA som frihetens och rättvisans land. Och det var ideal vi skulle sträva efter. Och amerikanerna, de var ju goda och har alltid varit det. I alla fall tyckte de det själva. Alla krig som USA var inblandade i var till syfte att göra världen bättre. Och det var i alla fall det som vi hade fått till livs från tv, radio och tidningar. I amerikanska filmer framstår alltid amerikanerna som de goda. I cowboyfilmer var indianer de onda. I krigsfilmer var ryssar, tyskar, japaner, araber med flera de onda. Ja, det var mycket en enkel världsbild. Det fanns goda och onda makter och USA tillhörde och tillhörde de goda krafterna. Men 1967, det är ett speciellt år, då var jag 10 år gammal. Då hade USA förklarat Vietnam krig 2 år tidigare och inlett massiva bombningar. Och de amerikanska styrkorna hade ju varit 550 000 man. Och ja, det var ett krig där vi såg det i realtid. Vi såg hur, ja, vi såg framförallt de här napalmbombningarna. En massa stackars bönder som blev helt utplånade med de här bombräderna. Och vi såg den här killen som blev skjuten i huvudet. Och den bilden finns ju kvar i mitt huvud fortfarande. Jag är nu 68 år gammal. Och jag har fortfarande bilden av den här flickan som springer med brinnande napalm på kroppen. Men då hände någonting. Det var nämligen så att då började några amerikanska soldater att desertera. Och desertera gör man ju bara från orättfärdiga krig. Och det var ett hangarfartyg som hette The Intrepid. Den ligger faktiskt i New Yorks hamn. Så åker ni till New York så ligger den där som en utställningsgrej man kan gå på. Och där fanns 4 amerikaner. Och de skulle bli de första att desertera. De hette Richard Bailey, Craig Anderson, Michael Linner och John Barilla. Ja, de var mellan 18 och 20 år gamla, hade lite olika arbetsuppgifter. För det var ju, de jobbade på det här hangarfartyget, på det här flygdäcket. Michael till exempel, han hade uppdrag att se över vajrarna som höll emot stridsflygplanen när de landade på plattan. Rick, han var mekaniker ombord. Och hangarfartyget Intrepid låg i Tonkinbukten utanför Nordvietnams kust. 35 flyg lyfte därifrån varje dag i 6 veckor i sträck. Ja, besättningen levde i en värld för sig och nästan ingen hade sett en vietnames i verklighet utan bombplanen gick och bombmattorna gick över Vietnam. Då var det så att de hade permission i Tokyo och då tog de chansen. Och exakt hur det gick till har de berättat på olika sätt, men de blev alltså, ja, det var den japanska fredsrörelsen som tog kontakt med dem. Och de, ja, det var en ren slump. Och de hjälpte till att gömma de amerikanerna så gott de kunde, men risken var väldigt stor att de skulle upptäckas. För ett problem i Japan var ju väggarna på husen. De var gjorda i en slags genomskinligt material som gjorde att man såg skuggor. Och en amerikansk trupp skulle lätt hitta de här amerikanerna från, ja, bland de här korta japanerna. Den här japanska fredsrörelsen, de hjälpte dem att fly till Sovjetunionen. Michael, John, Rick och Craig, de tog sig bort på ett ryskt passagerarfartyg som skulle till Sibirien. Och när de kom till Ryssland blev de ju varmt välkomnade. Två limousiner väntade på dem som tog dem till en gammal herrgård på landsbygden. De bjöds på rysk kaviar, blev serverade långbord med mat, dryck och frukter. Amerikanerna fick varje dag gå till Leninmuseet där ryssarna stolt visade upp sin historia, allt framför tv-kamerorna. Det var hösten 1967 och Sovjet firade 50-årsjubileet av ryska revolutionen. Men man vet inte, men jag tror att de här fyra unga killarna var ganska jobbiga för ryssarna. Eller det är vad vi tror. De klarar inte av att handskas med dem. Jag vet att Rick har berättat det, att de gjorde narr av Lenin-porträtten och vände på dem. Och, ja, de gillade inte att bli liksom delar av ett propagandakrig, för det blev de. Och förmodligen tänkte ryssarna att det skulle bli mer uppståndelse och uppmärksamhet i världen om desertörerna kom till ett västland. Och då skulle det förhoppningsvis bli kritik mot amerikanerna och mer positiv kritik för ryssarna, tänkte de. De pratade om att åka till Frankrike, Schweiz eller Sverige, men de kunde väldigt lite om länderna, alltså de amerikanerna. De visste inte ens att svenska politiker, ja, Olof Palme till exempel, och intellektuella hade protesterat mot Vietnamkriget vid den här tidpunkten. Det visste de inte, men de valde ändå Sverige. Och Michael har berättat att han hade först hört talas om svenska tjejer och Gröna Lund i Stockholm. Så det var liksom sånt som lockade. Och i Sverige hade vi som sagt tagit ställning mot kriget ganska tidigt. Det var framförallt Olof Palme som internationellt vågade kritisera USAs krig. Protesterna började växa och flera fredsrörelser bildades. En av dem var fredsföreningen TUFF, Tyresö U-lands- och fredsförening. Och det var mina föräldrar som startade den tillsammans med många andra. Och de kom ju till Arlanda flygplats fredagsmorgonen 29 december 1967. Och när de steg ner för trappan från planet möttes de av hundratals journalister och en mängd poliser. De blev totalt överrumplade av uppståndelsen. Sen fördes de med två polisbilar som tog dem till Kronobergshäktet, där de fick svara på frågor i 2 timmar. Och när de första desertörerna kom då blev det ett problem. Var skulle de bo? De flesta fredsföreningar hade inte kapacitet att ordna en fosterfamilj åt dem. För att många av Sveriges föreningar består av ungdomar som bodde i studentlägenheter och liknande. Men en stor del av TUFFs medlemmar här ute hade familjer och problemet var löst. Man vände sig till Tyresö och TUFF och frågade dem om de kunde ta hand om desertörerna, vilket de tackade ja till. Det finns en bok som heter Krigaren av Björn Ranelid som ni kan läsa. Han intervjuade min far Åke Sandin när han då åkte till Kronobergshäktet och hämtade desertörerna. Åke skriver i den boken, han minns att han hämtade de fyra unga amerikaner redan ute på Arlanda. Och så placerades de i olika Tyresöfamiljer. Och det var också skådespelaren Gösta Ekman och hans hustru som hade öppnat sitt stora hus i Djursholm åt dem, där de bodde ett bra tag. Men Rick Bailey, som var en av desertörerna, han åkte tillbaka till Tyresö, till våran lägenhet. Vi hade en liten fyra på Björkbacken. Jag och min syster hade varsitt rum, vi flyttade ihop i ena rummet och så fick Rick det andra. Ja, vi hade 3 sovrum, mina föräldrar hade också 2 sovrum. Och där fick han bo i 1,5 år. Och jag var ju då 10 år. Min lilla syster var 6 år. Och min mamma hette Sofie Winander Sandin på den tiden. Och vi såg ju till att det funkade för honom. Det var väldigt populärt faktiskt. Alla ville tala engelska. Men vi barn, vi talade faktiskt svenska till honom. Vi fattade vad han sa. Så jag tror han blev jätteduktig på svenska. Och det tror jag berodde faktiskt på att han tvingades prata med oss barn. Han pratade engelska och vi pratade svenska. Och det som hände sen, det var ju att Tyresö blev ett centrum för var de flesta desertörerna hamnade i Sverige. Och på den tiden var mina föräldrar också engagerade i Svenska kommittén för Vietnam. Och Gunnar Myrdal var ordförande. Men det fanns en fredsaktivist som hette Bertil Svanström. Och han var en drivande kraft för att ryssarna skulle överföra desertörerna till just Sverige. Och de här fyra då, Craig Anderson och John Barilla, de bodde hos Roland Wallin i Fårdala. Mike Linder, han bodde hos Lennart och Osne Lidén i Fårdala. Och från början så bodde faktiskt Richard, Rick som vi kallar honom för, Rick Bailey, hos den pensionerade rektorn Jesse Navin. Och sen flyttade han hem till oss. Och jag kommer ihåg hur mycket folk det var som kom för att intervjua de här killarna. Och det var både svenska och amerikanska tv-team och japanska tidningsjournalister och fullt människor som intervjuade oss. Vi fattade inte så mycket av det där, vi var ju barn då. Men då var de var med bland annat i det stora amerikanska tv-bolaget ABC som sände en halvtimme med sitt populära program Meet the Nation. Och ja, det kom ju väldigt många fler amerikanska desertörer, för det blev liksom ett sätt att ta sig därifrån. Och många andra tuffa familjer, alltså som var med i Tyresö U-landsförening, tog emot dem. Bland annat Bengt-Erik Hedin, McFawcock, och många hade hus då, så de kunde liksom låta dem bo i de hus de hade i Trollbäcken eller Fårdala. Men det var inte problemfritt det här, för att de här desertörerna var ganska unga och många, de var också ganska omogna, det vill säga de kunde nästan ingenting om världen. Och det vi inte visste, det var det här med knark, eller vi visste ju inte ens vad det hette. Rick till exempel, när han bodde hos oss, då skaffade han en boaorm och hade möss i sitt lilla rum. Och sen började han odla växter med taggiga små blad. Och så la han de här bladen i våran spis eller ugn och så torkade han dem. Och så rökte han det, så luktade det väldigt konstigt. Det gjorde han mest när mina föräldrar var borta. Men vi barn fattade inte varför det luktade så konstigt från hans rum. Och ja, Mariana som det hette, ja, vi hade ingen aning om de här grejerna. Vi var ju liksom ett mellanölsland liksom. Men knarket var ju väldigt utbrett bland soldaterna i Vietnam. Och det gick också sen att få tag på här i Sverige. Och man tror ju också att det var en del av det som gjorde att det blev så tråkigt för många som trodde att de här amerikanska desertörerna gjorde det av ideologiska skäl. Många gjorde det för att de var fruktansvärt trötta på kriget. De hade varit med om fruktansvärda saker. De som var i Vietnam, de som fick liksom, ja, skjuta ihjäl folk. Det är bara att titta på de här Song My-massaken och sånt. De var ju traumatiserade. De här fyra killarna som jag lärde känna, de hade varit på Tangarfartyg. Och ja, de förstod att vad de sysslade med, men det var ju inte så mycket. Liksom, de hade inga tv-apparater på sitt fartyg, så de visste ju inte så mycket. 1997 gjorde Bita Bergmark en tv-dokumentär som hette Hell No, We Won't Go. Och då intervjuade han också flera desertörer. Då var de i 50-årsåldern. Och många stannade i Sverige för gott. Och några av de här fyra killarna, de återvände. Det blev amnesti i USA. Så både Craig Anderson och John Barilla återvände. Medans Rick stannade i Sverige, bodde på Myggdalsvägen under många år. Sen fick han jobb på GME, på Radiovägen, där min man jobbade och även där min syster jobbade. Och sen flyttade han till Fellingsbro. Mike bodde förut i Farsta och har bytt namn. Han bor, nu vet jag inte ihåg var stället, men han flyttat ut på landet. Men Rick, tyvärr så avled han 2014. Så att han lever inte längre. Men han har varit en stor del av min familj och vi har ju firat födelsedagar, jular och allt möjligt. Rick var ingen lätt människa. Han var provokativ på olika sätt. Sen var det också så att vi hade ju liksom CIA försökte ju infiltrera de här amerikanska desertörerna. Så ibland kom det konstiga människor som man förstod att det här var ju inte en riktig desertör. Så att vi levde med ständigt. Liksom här, Säpo var också involverade, för vi var ju också väldigt beroende av vad USA tyckte och tänkte. Rick, han hittade på mycket konstigt. Just det här att han hade en boaorm, det var inte någonting som min mamma gillade. Hon gillade framförallt inte mössen som han åt. Och ibland så, ja, han flummade till ordentligt, han spikade igen fönster med pappskivor med litet hål. Han kunde kika ut mot världen och så vidare. Till slut kom min mamma upp, så min pappa fick välja mellan henne och Rick. Och då flyttade Rick med sin orm. Däremot så hade de ju jättelätt att få tjejer. Det var ju tufft med amerikanare. Och det var väldigt många tjejer som gillade. Och väldigt många av de här som hamnade på i olika ställen i Sverige. De skapade familjer, men de behövde aldrig lära sig svenska, för vi älskade att prata engelska. Ja, och mina föräldrar då, det kom ju fler och fler, ja, där på 67 och senare, jag tror i flera år framåt. Och de kunde ringa, och då åkte mina föräldrar ut med vår lilla Renault 4L, som blev den lilla limousinen som hämtade. Och så fick de ligga på vårt golv, så vi hemma på madrasser tills vi hittade någonstans att de skulle bo. Från början var ju rekryteringen till det här kriget frivilligt, så både Michael, John, Rick och Craig, de här fyra första, de hade ju åkt Vietnam frivilligt. Det var, Rick har ju berättat att hans pappa liksom tyckte, ja, när du inte klarar skolan så får du gå in i armén. Eller, ja, de gick väl till något rekryteringsställe, och så fick de då, han valde då båt. Ja. De gav en väldigt positiv bild av tjänstgöringen, vilket för 18-19-åring var väldigt lätt då. Så många som åkte dit trodde att de stred för en rättfärdig sak. Men efter att opinionen växte och många av de här killarna kom tillbaks, så blev det mer och mer, ja, även i USA började man ju att ifrågasätta hur det var. Och det blev ju också så att det var ofta väldigt mycket fattiga amerikaner som liksom inte klarade skolan. De som hade pengar kunde betala bort det. Och sen blev det ju så att man började tvångsinkalla folk. Och det blev ett mycket orättvist system, eftersom förmögna och rika familjer aldrig kunde se till att sönerna kom undan. Eller så kunde de hamna på positioner som inte äventyrade deras säkerhet. Medan de som inte hade rika föräldrar hamnade i infanteriet. Och den svarta underklassen och de, ja, jobbarna då, deras söner var i majoritet bland de inkallade. Men de flesta desertörer som kom till Sverige återvände till USA. För att man fick alltså på 70-talet en amnesti. Många har försökt att försonas med sina familjer hemma. Det var ju en skam för de familjerna att de drog iväg, att bli desertörer. Även på den tiden var ju desertör någonting väldigt dåligt. Man sköt ju desertörer i krig vanligtvis. Ja, man brukar säga att Vietnamkriget var det första så kallade TV-kriget. Det kryllade journalister i Vietnam som rapporterade till hemlandet. En vanlig svensk kunde följa det fasansfulla kriget från TV-soffan. Man fick hemska bilder på avrättningar och lidande. Folk upptäckte att verkligheten inte var riktigt lika romantisk i krig som de hade trott. För vi hade ju sett de här Hollywood-filmerna med alla dessa goda, fantastiska krigare. Hela kriget präglades av kaos, där barn och kvinnor dödades. Det fanns ingen heroism eller charm som krig tycktes ha innan. Bara död och lidanden. Desertörerna blev accepterade på ett annat sätt. Innan var det absolut förbjudet att desertera. Inofficiellt så förekom säkert desertörer i USAs tidigare krig, men aldrig den omfattning som i Vietnam. Man hade alltid sett desertörer som fega kräk som inte vågade strida när det började hetta till. Men Vietnamdesertörerna såg man sen som insiktsfulla, som deserterade av moraliska skäl. Frågan är om de här desertörerna som jag lärde känna från hangarfartyget Intrepid hade så mycket moraliska skäl. De befanns ju inte direkt i krigets kärna där slagen utkämpades. De hade förmodligen mindre koll på händelseförloppet än folk hemma i tv-sofforna. Men de lyckades trots sin omogenhet ta ett moget beslut och lät världen tro att beslutet kom av större skäl än personliga. Ja, bilden av USA förändrades ju. Den närmaste tiden efter Vietnamkriget fanns det en stark kritik och hat mot USA i olika delar av världen. Man hade helt enkelt tappat mycket av förtroendet för en av världens supermakter. Världen började ifrågasätta USA mer och mer. Självklart försvann bilden av den amerikanska soldaten som bara kämpar för rättvisan. Istället kom bilden av soldaten som bara lydde order, även om det innebar att utrota en hel by med kvinnor och barn. Det blev svårare för USA att starta ett krig utan att ha bra grunder. Ja, parallellen med Irakkriget. Vad kan man säga att USA lärt sig av från Vietnamkrig men ändå inte? Det är helt klart att man förstått att man måste vinna opinionskriget på hemmaplan, lika väl som man måste vinna kriget ute på fältet. Men precis som i Vietnamkriget så håller man på och förlorar de här krigen man har kastat sig in i. Och när det gäller Irakkriget, som jag inte tänkte prata så mycket om, men då amerikanerna påstod att de hade massförstörelsevapen, vilket de inte hade. Och det var också tvångsinkallning och då kom desertörer. Men man byggde ju upp en helt annan förmåga att hålla folk utanför. Och numera så får ju inte journalister komma in och se vad som händer. Och det gäller ju samma sak i Gaza eller Ukraina. Det är ett propagandakrig. Och man brukar ju säga att det första som går förlorat i ett krig är sanningen. Och även mot Irakkriget så växte ju protesterna mer och mer och mer. De har ju lyckats rent militärt, men de har misslyckats med det de säger att de ska göra. Införa demokrati? Nej. Se till att kvinnor och unga flickor i Afghanistan får en chans. De var där för att bekämpa talibanerna. Nu är det talibanerna som styr. De var i Syrien. Nu är det en IS-ledare som har blivit Syrien-chef. Så att det beror ju lite grann på vad man tittar på. Jag har ju för länge sedan tappat tron på media. Därför att nu när man kan se alternativa medier eller YouTube-grejer. Man kan lyssna på folk som varit där. Gör ju att man får en helt annan bild. Det går ju inte att hålla utanför på samma sätt i och med att folk har mobilkameror. Och själva kan rapportera om det de varit med om. Ja, och USA låter inte journalister följa krigen i samma utsträckning. Man blir embedded som det heter. Man får följa med på sån här, ja, det de visar upp, det de vill visa upp. Man skonar den egna militären idag. För att det som också skapade enorm kritik i Vietnamkriget, det var ju att så många amerikaner dog. Kom hem skadade och traumatiserade. Och det är samma sak från Irakkriget och Afghanistan. Och man skonar den egna militären och låter den irakiska civilbefolkningen istället. Så kallad precisionsbombning. Då får man, låter det ungefär som man bara mördar de man ska mörda. Men tyvärr så dog fruktansvärt en massa människor i Irakkriget och i Afghanistan också. Och det är bara att följa nu när man försöker förstå hur det ser ut i olika krig. De har också gjort det svårt om amerikanska ledningar för soldater desertera. Man har mycket mer koll på sin egen militär. Man vill inte att de ska fly på de olika ställen och tala om hur det är. Man vill absolut inte ha ett nytt Vietnam. Men tyvärr tror jag både Irak och Afghanistan fick samma betydelse efteråt. Att nu vill amerikanerna inte längre blanda sig i krig. Och de har ju varit extremt duktiga på att blanda sig i andra länders inre angelägenheter. Med militärkupper och annat. Och USA är ju den största militärmakten på jorden. Och nu finns det alltså en stor del av amerikanska folket. Som inte längre vill att deras söner och döttrar, för nu är det inte bara killar, ska dö i alltså krig som inte är rättfärdiga, som det heter. Men ja, många av de krig vi har sett längre bak i tiden, där har vi ju gjort filmer på det, så det är glorifierade krig. Vi vet ju egentligen inte vad som hände. Och jag som känner folk som vars föräldrar var med i Finland och stred, så väldigt mycket det som har skett under krig vill folk inte berätta om. Därför att det är inte så fantastiskt heroiskt som man tror. De flesta människor förändras i krig och de flesta är nog kapabla att göra saker som var otänkbart innan. Man lyder order helt enkelt. Det spelar ingen roll vad orden innebär. Skjuta huvudet av en vietnames blev ju en ren rutin. Men det finns ju folk då som vågar gå mot strömmen. De våra fyra amerikanska desertörer som kom i början, där jag fortfarande har lite kontakt med Michael Linner, som inte heter det längre. Men som helst inte vill prata om det här längre. För att det är tufft att prata om de här grejerna. Ja, det var en del av Tyresös historia på den tiden där Tyres Ulands- och fredsförening var en väldigt stor förening. Och tack vare att mina föräldrar startade den och tack vare faktiskt att Per Oskarsson bodde här en gång i tiden. Och precis innan första mötet när TUF skulle bildas så hade Per Oskarsson tagit av sig kalsongerna i Hylands hörna. Så det kom jättemycket människor till det första mötet. TUF. TUF är fortfarande en aktiv förening. Inte lika stor som när jag var liten, därför att hela fredsrörelsen är ju inte alls lika aktiv längre. Den skulle verkligen behövas i dessa tider där alla säger mer vapen till Ukraina. Eller, ja, nu kanske det börjar finns en kritik mot att man inte har fredsförhandlingar. Ett tag ville man ju inte ens prata om fredsförhandlingar, vilket är fruktansvärt konstigt. Man menar liksom någon part måste vinna ett krig. I alla krig måste det förhandlas och alla förlorar på krigen. Man kan starta krig, men man har inte någon kontroll över hur de slutar. Och när ni lyssnar på det här så kanske ni vet hur det är med Gaza. Sen är det ju massa andra krig som pågår som ingen bryr sig om. För det här med att barn dör i Gaza, det gör de, svälter. Men Jemen och alla de andra länderna bredvid, nu orkar jag inte rabbla upp alla länder där det också är krig och där det dör folk. Men vi orkar ju liksom inte bry oss om mer än om ett krig i taget. Så att nu är Ukraina, där det dör fruktansvärt mycket både ryssar och ukrainare, kanske är på väg att avslutas någon gång. Eller så blir det som de som jag fick veta när jag var liten. Det tredje världskriget kommer sluta med att alla går under. Och kärnvapen var någonting vi protesterade mot förut. Och nu har vi amerikanska baser här i Sverige. Vi har tillåtit amerikanerna. Det var innan Trump vann valet. Vi skulle gå med NATO. Nu vet inte jag hur folk ser på det här. Det verkar som att de är väldigt har problem med att både Donald Trump, USA, Turkiet, Erdogan. Det är inte några bra kamrater precis när det gäller NATO som vi är med i. Och där vi måste i stort sett ägna all vår budget till att bygga upp försvaret igen. Som vi la ner. Ja, det här går ju att prata om hur länge som helst. Jag är inte jätteaktiv i TUF. Jag har däremot växt upp i den här fredsrörelsen och är helt marinerad med det här. Och har sett krigsbilder sedan jag var liten. Vi hade tidningar med alla de här barnen som blev napalmskadade. Och vi såg bilder på dessa hungrande barn från Biafra och allting sånt. Så jag har ju liksom så mycket bilder på min näthinna som jag inte kan få bort. Så att numera så klarar jag inte att se bilderna längre från de här krigen. För då kan jag inte sova. Däremot så följer jag ju nyhetsrapporteringen. Och det enda jag vet det är att ja, det första som går förlorat i krig, det är sanningen. Så vad jag litar på, det är lite olika. Jag tar olika nyhetskällor från olika sidor för att bilda mig min egen uppfattning. Och jag tror inte alltid på den bild som, ja, den, vad ska man säga, den amerikanska eller den svenska eller västeuropeiska eller NATO, deras bild av alltihopa. Det finns andra sidor och saker. Och det är det som är så fruktansvärt jobbigt när man har hamnat i det här läget. Att man vet att ja, det finns ingenting så lönsamt som krig. Det finns enorma intressen i det här. Börsen går upp när krigen startar. För man säljer vapen till alla sidor. Inte direkt men indirekt. Och sen när kriget är slut, då får man stora bra kontrakt att bygga upp de här länderna. Så krig är lönsamt, bara så ni vet. Och vill ni se lite bilder och tv på det här så finns ju de här dokumentärerna som heter Året var 1967. Och då ser man de här killarna som kliver ner från Arlanda. Och sen finns det också ett program som handlar om Vietnamkriget på SVT som ni kan också titta på. Som intervjuar många av fredsaktivisterna och de desertörer som finns kvar. Och i det programmet blev jag intervjuad, men just det, min intervju sändes inte. Så kan det gå när man ställer upp på en timmes intervju där jag var förmodligen för långrandig. Nu tänker jag inte orera mer, men jag ska säga så här. För mig har den här perioden där Rick var en del, han blev min fosterbror kan man säga. Och ja, det var en stor del av min uppväxt från jag var 10 år. Tyresö tog emot väldigt många av de amerikanska desertörerna. Som jag, det kan vi vara stolta över, tycker jag i alla fall. Ja, och jag som har gjort det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Fortsätt att lyssna.